tills jag nått det goda land. Men än är vi inte där, vi är fortfarande på väg mot det landet. Och idag så har vi kommit till avsnittet om den kristna etiken i den här serien över fångenskapsbreven. Jag tror att vi är på den nionde predikan om jag minns rätt. Har du Bibeln med dig får du gärna slå upp Efesierbrevets fjärde kapitel. Vi har ju så här långt sett på frågan om vem Jesus är och vad Jesus har gjort och att vi genom tron på honom blir en del av hans församling, det som också kallas Kristi kropp. Och man skulle kunna säga att Paulus både i Kolosserbrevet och i Efesierbrevet har ett antal föreskrifter för hur det här nya livet ska levas eller bör levas när vi införlivas i Kristi kropp. Nu rörde inte jag vid den tanken i september när vi gick igenom Kolosserbrevet, men där börjar det i tredje kapitlet, för där talar aposteln om den gamla och den nya människan. Vi har ju lagt av oss den gamla människan och iklätt oss den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av skaparen. Det här känner du igen. Den första predikan som handlar om vem Jesus är la ju betoningen på att Jesus är den osynlige Gudens avbild. Och så är aposteln tydlig här att när vi en gång skapades, så skapades ju vi också till Guds avbild. Men så kom syndafallet och förfelade allting och vi miste liksom den där tanken. Men genom att vi tror på Jesus och går in i livet tillsammans med honom så upprättas vi och återfår den här tanken av att vi är Guds avbild. Och vi ser gång på gång här hur trådarna går ihop i de här tankarna. I den fjärde predikan så talade jag om Kolosserbrevet, tre saker där aposteln går till rätta med församlingen, och han är rätt tydlig i sina påpekanden där. Om ni nu har dött bort med Jesus, varför beter ni er på den här världens vis? Och den här tanken återkom ju också här i Efesierbrevet när Paulus har sin förmanande del, och vi ska inte läsa hela det avsnittet, för det börjar i 4 och 17 tror jag och avslutas i 6 och 9. Så det är ett väldigt långt avsnitt. Men i 4 och 17 där varnar Paulus församlingen för att inte leva som hedningarna. I vers 22 fortsätter han med att ni har ju lagt av er den gamla människan och förnyats. Vers 25, lägg bort lögnen, och i vers 5:1 uppmanar han oss till att bli Guds efterföljare. Det finns flera sådana här tydliga anmärkningar där vi förstår att Paulus menar att det finns ett före och det finns ett efter. Och det är värdefullt att läsa, det har jag ju sagt flera gånger och jag fortsätter att säga det. Det är värdefullt att läsa Kolosserbrevet och Efesierbrevet parallellt med varandra. För de här tankarna vävs samman hela tiden, fast de egentligen skulle kunna läggas efter varandra. Då, att vi börjar i Kolosserbrevet med talet om Jesus som jag har gjort och fortsätter in i Efesierbrevet med talet om församlingen och livet ihop med Jesus och Guds folk. Vi ska läsa så småningom här ändå ifrån Efesierbrevet 4, vers 17 och 18. Men vi kommer dit om en liten stund. Att församlingen är viktig för den troende och den gemenskap som Gud har kallat oss till, det råder inget tvivel om när vi läser i Bibeln. Jag har talat om församlingens struktur i början av fjärde kapitlet. Där talar ju Paulus om de fem tjänstegåvorna som ska finnas i församlingen. som ledarskap. Då. Det är apostlar, det är profeter, det är evangelister, det är herdar och det är lärare. De här ska hjälpa församlingen att växa till i mognad och överlåtelse så att man kommer att nå upp till Kristus som är huvudet själv. Funktionen och uppgiften är att ge församlingen stabilitet, att ge församlingen stadga när det stormar och blåser omkring henne i den här världen. Och vad Paulus är noga med att gång på gång lyfta fram är just det här, och där kommer de här tjänstegåvorna in. Det finns ett före och ett efter. Det är lätt att tappa den tanken, men Paulus talar om den gamla och den nya människan på flera ställen. I andra Korintherbrevet säger han att den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla förbi och något nytt har kommit. Och i Romarbrevets första kapitel, där talar aposteln om konsekvensen av syndafallet, att vi just har förlorat det som Gud skapade oss till, den här avbildstanken. Och så talar han i första kapitlet i Romarbrevet om massa frukter som synden föder. Och så kommer man till det 12:e kapitlet i Romarbrevet, där han skriver om församlingen och Kristi kropp. Och vad börjar han det kapitlet med? Jo, han talar ju om att vi ska förnya vårt andliga sinne. Vi ska inte anpassa oss efter den här världen utan förnyas i sinnet så att vi förstår Guds vilja. Och nu ska vi läsa Efesierbrevet 4, vers 17-18. För då säger Paulus, i Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Det är tre saker han lyfter fram här. Han talar om tomma tankar, ett förmörkat förstånd och hårda hjärtan. Men den nya människan, säger Paulus, är förnyad i sin ande och i sitt sinne. Precis det som man också tar upp i Romarbrevet som jag hänvisade till. För syndafallet har ställt människan utanför Guds vilja, utanför Guds plan, utanför Guds tankar. Där finns det gärningar och en etik som strider emot Guds tanke. Men genom frälsningens gåva förnyas människan och hon hamnar i Guds plan. Här finns det alla anledningar att stanna upp och höja ett litet varningens finger. För en fälla som man lätt vill gå i eller bli anklagad för här är ju då med tanke på den nya skapelsen att men då, de kristna är ju fantastiska människor. De är ju felfria och de är ju så bra. Eller att man i värsta fall tänker så om sig själv. Men det räcker ju bara att ni tittar på mig så ser ni att det stämmer inte. Och jag tror att ställer ni er framför spegeln så upptäcker ni också att det är inte så enkelt. Vi är, som Martin Luther sa, både rättfärdiga och syndare. Så länge vi lever här så slits vi ju emellan det som är rätt och fel. Och ibland så trillar vi också dit. Samtidigt som vi inte ska bli missmodiga när vi ser de här syndens fläckar som Frank Mangs brukar kalla det för. När vi ser de här syndens fläckarna i våra liv så kan det ju vara lätt att bli missmodig och tänka att jag når aldrig upp till det Bibeln har kallat mig att leva till. Eller att själafienden sitter där på axeln och talar in i vårt hjärta, du är så oduglig och det förstår du väl, Gud kan inte älska en sån som du. Det är ju bara att se vad du gjorde eller vad du tänkte där. Och så kan man lätt tappa livslusten. Men då får vi påminna oss om att Gud ser inte på oss på det sättet. Han ser på ett annat sätt. Och så tänker jag, det här med lärjungaskapet är väl som med en liten bebis som föds. Att bebisen föds ju med alla förutsättningar för livet, men outvecklat eller bara i början. Sen så börjar ju livet och vissa saker är skapelsebetingade. Det utvecklas utan att vi så att säga gör någonting åt det själva. Men andra delar av livet behöver vi som människor träna. Vi måste lära oss att gå, vi måste lära oss att prata, vi måste lära oss att göra olika saker. Och så småningom kommer ju det där också in i det etiska. De viljestyrda gärningarna. Och nu säger Paulus, lägg bort lögnen och tala sanning med varann. Vi är ju varandras slemmar, och om vi skulle gripas av vred är det viktigt att se till att vi inte syndar, och vi ska inte ge själafienden något tillfälle för oss och så vidare. Vi behöver ta ansvar för våra liv. Det här avsnittet är fullt av såna här uppmaningar eller förmaningar. Lägg bort olika ofruktsamma beteenden och var präglad och ledd av Kristi sinnelag istället. Bli Guds efterföljare. Så mynnar det här ut i det som vi kallar för hustavlan, som talar om familjen. Den finns i Efesebrevets 5:e kapitel och 6:e kapitel. Det finns i Kolosserbrevet. Och den finns även i ett av Petrus brev. Och för att avsluta det här med frågan om den kristna etiken, behöver vi förstå att församlingen och familjen är viktiga gemenskaper som Gud har lagt i skapelsen för oss. För vi behöver varandra. Tänk så gott det är att kunna uppmuntra varandra. Det där gjorde du bra. Det där blev jag inspirerad av. Eller möjligen i värsta fall åt andra hållet, så kan vi ibland behöva korrigera varandra. Men så där ska vi nog inte prata. Eller vad det nu kan handla om. För så har Gud gjort det. Vi behöver varandra. I familjen och i församlingen. Vi hör ihop som Guds folk. Jag satte rubriken den kristna etiken över den här predikan, och nu har jag inte speciellt grävt i de här sakerna som Paulus tar upp här i det här avsnittet. Jag vill istället se det lite mer på ett övergripande plan på dess funktion. Ett argument som man ofta möter när man pratar med människor som gärna tar avstånd ifrån den kristna tron är ju det här att de upplever att det är så mycket regler. Det är så mycket pekpinnar. Gör inte det, gör inte det. Gå inte på bio och så vidare, vad man nu har sagt genom åren. Men vi får ju inte hamna där, för så är ju inte riktigt vad det handlar om. Vi får inte hamna i lagiskheten som på något sätt utgår ifrån föreskrifter, och vi ska inte hamna på andra sidan med laglösheten som då istället tillåter i princip vad som helst, för vi är ju ändå frälsta. När jag möter de där argumenten så brukar jag säga så här. Att vi skulle förvisso kunna tolka det på det sättet. Men jag utgår aldrig i mitt tänkesätt kring den kristna etiken på att jag börjar med vad Bibeln undervisar mig om hur jag ska leva mitt liv. Utan jag börjar alltid i frågan om Jesus. Och min relation till Jesus. Där någonstans behöver vi hela tiden börja. Dels för att när jag umgås med människor har jag ju väldigt lätt att formas och påverkas av dem jag umgås med. Och det är klart att är jag tillsammans mycket med Jesus i bön, bibelstudium och så här i samtal med varandra på olika sätt. Det är klart att det präglar mig och hans vilja för mitt liv. Men också omvänt, att den man älskar vill man ju också väl. Och jag vet inte hur det är för dig, men när jag upplever att jag har gjort någonting som strider emot, ja, jag gör faktiskt saker som strider emot Guds vilja ibland, då blir mitt hjärta bedrövat, därför att jag har bedrövat den Gud som jag älskar. Jag känner mig inte tvingad till att leva efter den kristna eller försöka leva efter den kristna etiken, utan det blir ju någonting som föds som en vilja i mitt hjärta, därför att den helige ande bor i mitt hjärta. Sen är det inte lätt att jobba på helgelsen, men jag förstår ju lite av det här utifrån den tanken. Och allra sist då, behöver jag säga det en gång till, vi misslyckas alla och vi faller en och annan gång. För det är ju inte så att vi kommer att bli perfekta och fullkomliga här på jorden. Men då får vi någonstans söka Jesus med vår blick igen. Det är ju alltid där det börjar, hos Jesus. Och så tänker jag på Petrus, där han höll på att sjunka i de stormande vågorna. Han hade ju faktiskt gått på vattnet, men oro och fruktan började gripa hans hjärta och hans tro var inte så stor. Men vad han gjorde och vad vi har att lära oss av honom i det är ju att han förstod att se på Jesus. Och då såg han den utsträckta handen. Och han hade mod att också sträcka sig efter den. Och blev räddad. Den etik som Bibeln lär oss är viktig. Det är någonting att sträva efter och att präglas av. För det är en naturlig del av det kristna lärjungaskapet. Men vi börjar inte etiken och hittar Jesus sen. Utan vi börjar med Jesus. Så leder han oss på rätta vägar för sitt namns skull.